P1, Sveriges Radio.
Studio 1 kväll. Brandröken ligger tät över delar av södra Europa och semestergäster och boende flyr lågorna i sydvästra Frankrike. Samtidigt kämpar Spanien mot omfattande bränder nära Madrid. För 3 månader sedan avbröts Vita husets korrespondentmiddag efter skottlossning i Washington. Ikväll görs ett nytt försök och vår USA-korrespondent är på plats. Och så följer vi med till Kollo där trycket på sommarens lägerplatser är större än på länge. Inte minst med barn i storstädernas ytterområden. Ja, semestergäster flyr i båtar över Arcachonbukten. Tusentals brandmän kämpar mot lågorna och hela samhällen har tömts. I sydvästra Frankrike har fler än 100 000 människor tvingats lämna området kring Cap Ferret när en av sommarens största bränder fortsätter växa. Vår utsända Karin Arbsjö finns i franska Arcachon i närheten av Cap Ferret. Vad är det senaste ikväll där du befinner dig, Karin?
Ja, för en timme sedan började det faktiskt åska och regna lite här. Det har varit aviserat att det kanske ska komma ett åskoväder och regn skulle ju kunna hjälpa till på ett sätt. Och blixtnedslag kan däremot såklart förvärra. Men det var inget stort regn som föll. Jag har varit lite längre inåt landet ikväll, ungefär halvvägs till Bordeaux härifrån i Marche-Prime. Och där fanns ett av många evakueringscenter där ett par hundra personer skulle tillbringa natten på tältsängar. Och där var himlen gulmörk av rök och det kliade i halsen av röken.
Och vad säger människorna där? Förlåt, fortsätt.
Ja, nej men precis. Jag träffade en kvinna där, Catherine Villeneuve, som hade lämnat sitt hem i Cap Ferret. Och vi kan lyssna på vad hon sa.
Ja, där hände det någonting, men tills vi får tag på vad hon sa, vad möttes du av? Nu har vi det, nu ska vi lyssna.
Ja.
Vi går vidare, vi kommer strax tillbaka till det där. Men om du ska berätta, Karin, vad möttes du av? Hur mår människorna?
Hon trodde att hennes hus hade brunnit upp och hon sa att nu är vi här men vi ser hur himlen mörknar och det börjar falla liksom aska här också. Och vem vet om vi kan sova här i natt eller om vi behöver flytta på oss än en gång. Så jag träffade flera personer som liksom hade tillbringat första natten efter evakueringen på ett ställe och sen hade den platsen också blivit evakuerad. Och när man befinner sig här så skriker det till i telefonerna av de speciella varnings-sms:en som skickas ut som har liksom en extra hög ton och som berättar vilka kommuner som måste evakuera. Nu senast var det kommunerna Saint-Hélène, Lonton och Audenge, det vill säga ungefär en halvtimme från där jag är nu. Så det går väldigt snabbt.
Mm. Vi ska höra, vi har det hon hade att säga. Vi ska lyssna på det nu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Il s'est passé qu'il y a un feu énorme qui s'est propagé, qui a commencé à Somos, qui est descendu vers le sud. C'est-à-dire vers la presqu'île du Cap Ferret, vers où j'habite, enfin où j'habitais, parce que je pense que ma maison est partie en fumée. Enfin, la presqu'île du Cap Ferret, Arès, Andernos, toutes ces communes sont évacuées. On ne sait plus où aller. On arrive à Marche-Prime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent. Et voilà, c'est catastrophique. Je ne sais pas quoi dire de plus.
Ja, Karin, man hör ju till och med på hennes röst att hon är ganska skakad här.
Ja, det är en katastrof, säger hon. Hon berättar ju först hur branden spred sig från Somos och söderut. Och som jag sa innan, att hon säger att nu är vi här, men kommer vi kunna sova här i natt? För man ser ju på himlen. Och det blev verkligen mer och mer rök på himlen under tiden jag var där och pratade med de här personerna och kliade i halsen och sådär. Så att ja, det är en allvarlig, väldigt allvarlig situation.
Mm. Vad vet man då om skadade personer?
Ja, det har ju kommit rapporter om att brandmän har kommit till skada. Inga fler dödsfall vad jag har hört efter de här två brandmännen som dog utanför Bordeaux flygplats för några dagar sedan. Jag har inte hört om några andra människor som kommit till skada. Däremot så är det ju egendom som hus som har brunnit upp. En siffra som har figurerat tidigare idag är att det ska vara ett 53 hus, men en gissning är att det nu kan vara fler.
Mm. Om vi går tillbaka till de här personerna, vad vet man om vart de har tagit vägen och hur tar man hand om dem och vad kommer hända nu närmaste tiden för de personerna?
Ja, men det här stället jag var på var ju ett av flera evakueringscenter och det finns också större evakueringscenter inne i Bordeaux. Och sen så är det ju många som, det är fortfarande många som bor hos vänner och bekanta, men som sagt, många berättade det att först bodde vi hemma hos några vänner i kommunen bredvid, men sen kunde vi inte vara kvar där. Så att det pågår ju ett arbete med att ta hand om de här människorna och det var mycket aktivitet på det här centret jag var. Och det var också människor som uttryckte att de var väldigt tacksamma för att de blev så väl omhändertagna där.
Och det pågår ju ett enormt släckningsarbete. Hur arbetar brandmännen just nu? Och finns det någon förhoppning om att få branden under kontroll?
Ja, den rör sig ju väldigt snabbt, branden. Och man arbetar väl med, det är ju liksom omöjligt att släcka den. Man arbetar väl med att kanske försöka få den att brinna mer eller mindre kontrollerat åt rätt håll. Eller den är ju inte under kontroll, men man försöker väl skapa nya liksom försvarslinjer. Men jag läser om en brandman som har sagt att branden rör sig för snabbt. Vi är chanslösa. Och det kom ju också nyligen, alldeles nyss, en rapport om att Macron ska sätta in militären för att få bukt med de här bränderna. Och det var ett krismöte i den franska, med franska ministrar precis, eller det pågår nog nu klockan 10.
Och du har varit på plats som sagt under dagen. Vad har gjort starkast intryck på dig?
Ja, men det är nog just den här människorna som förmedlar den här känslan av att kommer vi vara trygga här i natt eller måste vi flytta på oss en gång till, så att säga. Och sen att fysiskt befinna sig, nu var ju inte jag så nära så att jag var vid branden, men ändå att uppleva att de här sms:en trillar in och att det rör sig närmare och närmare de kommuner där man måste evakuera, samtidigt som luften är full av rök och så. Det är klart att det gör ett väldigt starkt intryck.
Och kort då, det rasar också omfattande skogsbränder i Madridregionen och i Spanien som har utlyst nationellt nödläge. Hur allvarligt är läget där och finns det likheter med det som händer i Frankrike?
Ja, det är ett väldigt allvarligt läge både i Frankrike och Spanien. Jag läser att om man räknar in både de som har evakuerats och de som har ombetts att stänga in sig, alltså stanna i sina hem, så ska det nu vara nästan 60 000 personer som har drabbats i Madrid och Avila-regionerna. I nordväst om Madrid så är det ju tre bränder som ska ha smält samman till en enda brand. Och nu ska man arbeta för att skydda kommunen El Escorial, som är den liksom nästa bebodda område som branden närmar sig, en kommun med 17 000 invånare. Så att det de har gemensamt är väl att de sprider sig okontrollerat och att brandmännen kämpar för att skydda bebodda områden.
Tack för det, Karin Arbsjö, Ekots utsända.
Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año. La superficie calcinada se ha multiplicado casi por cuatro si la comparamos con el mismo periodo de 2025.
Ja, så här låter det just nu i spansk media. 128 000 hektar har hittills brunnit. Det är fyra gånger så mycket som 2025 vid de stora bränderna. Och Spanien har utlyst nationellt nödläge. I Madridområdet har 19 000 personer evakuerats.
Och i sydvästra Frankrike har omkring 40 000 människor tvingats lämna sina hem. Och båda länderna har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Och för en stund sen kom beskedet att Sverige kommer att skicka plan.
Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Var ska de här planen och när åker de?
Ja, det är egentligen helt upp till EU att bestämma genom deras koordineringscenter ERCC. Vi har ju berättat att vi är villiga att skicka våra flygplan, men sen exakt när och var, det är upp till dem. Men det blir ju Frankrike eller Spanien helt enkelt.
Hur fungerar det här som du beskrev då, ERCC? Hur bestämmer de det här?
Det är ju EUs kontaktpunkt. Det är dit som både Frankrike och Spanien har hört av sig och säger att vi behöver hjälp. Och då får vi komma ihåg att det är ju resursstarka länder som är vana att hantera stora skogsbränder. Så att det pratar ju om magnituden på problemet här just nu när de också behöver hjälp. Men de tar kontakt med ERCC som sen då skickar vidare den här förfrågan ut till medlemsstaterna. Och i två delar där en del, det är de resurser som EU själva förfogar över, som de beslutar över, och det är där man helt enkelt betalar för också. Så att vi har ju två sådana här skogsbrandsläckande flygplan som EU finansierar i år här i Sverige, och där kan ju EU bestämma vart de ska användas, och sen så kan ju också staterna hjälpa till i övrigt med sina nationella resurser. Så att då landar det på Myndigheten för civilt försvar i Sverige, som är vår lands kontaktpunkt, både liksom när vi vill begära hjälp och vi ska lämna hjälp. Och sen så koordineras det där då genom ERCC i Bryssel för att sen tillgängliggöra ett tillräckligt bra stöd till de som är drabbade, oaktat vilken olyckstyp det handlar om. Nu är det skogsbrand, det finns ju resurser för översvämning eller andra katastrofer också.
Och när ni får veta vad de ska, hur snabbt kan de komma iväg?
Det beror lite grann på, men normalt så brukar vi kunna lämna inom något dygn eller något sånt där.
Hur många plan skickar ni nu då? Får vi någon kvar så att säga?
Ja, det vet vi ju inte än, för det beror ju på exakt hur de här beställningarna utformas. Vi har sagt att vi är villiga att lämna samtliga fyra om det så behövs, och det är ju givet att den svenska situationen är ju väldigt gynnsam ur skogsbrandsperspektiv om vi jämför med hur det ser ut runt Medelhavet. Vi har ju dessutom tillgång till helikopter som kan göra samma sak, och det kommer vi klara oss väldigt bra med här i Sverige, även om vi skulle skicka de här flygplanen där de verkligen behövs just nu.
Anders Hansson finns med oss också. Du är fotograf på Dagens Nyheter och har precis varit vid det här brandhärjade området på den franska Atlantkusten. Vad var det du mötte där?
Alltså jag har arbetat två dagar inne i själva brandområdet dit man kan komma tillsammans med brandkåren. Och det brinner ju på otroligt många olika ställen. Det är inte en sammanhängande brand. Alltså det finns en sammanhängande brand som hotar Kap Ferré. Men sen så blossar det upp bränder på massor av olika ställen. Uppe de norra delarna av den här Bassin d'Arcachon, den här havsbassängen, så har det brutit ut nya bränder. Så nu när vi skulle lämna därifrån så var det otroliga bilköer med människor som höll på och evakuerade. Så att det är väldigt, väldigt varmt, och det enligt min, jag sitter i bilen här och enligt biltermometern så är det 38 grader här, och det blåser en del. Så att det är jättemycket rök och det brinner på många ställen. Det har också, hus har ju börjat, i natt tror jag 53 hus brann. Och sådär. Jag såg några av dem under tidig kväll igår.
Ja, hur nära är det de här bränderna? Hur nära folks hem är det?
Alltså jag fotograferade när brandkåren kämpade med elden var liksom 20-25 meter från husen. Vad jag förstår så lyckades de rädda de husen där vi var igår, men det var otroligt tajt. På vissa ställen så har det ju trängt in och börjat brinna, men det har även elden har även hoppat så att separata ställen inne i de här små orterna har brunnit helt enkelt. Och det är väl antagligen nedfallande aska och glöd som antänder saker.
Och du jobbar ju mitt i det här som fotograf. Hur är det att vara där, att andas och känna lukten och värmen?
Alltså det, jag är lite hartlig efter det. Men det är otroligt rökigt på sina ställen. Det är ju, allting runt omkring här är ju tallskogar och det brinner. Nu har det varit torrt och över 30 grader varmt sedan i maj. Så att det är så otroligt, otroligt torrt och det ryker. Tallskogen och undervegetationen producerar otroligt mycket rök. Så att på sina ställen så ser man ingenting. Vi kör runt med varningsblinkersen på för att någon ska kunna uppfatta bilen. Men på de flesta ställena så är det ju tomt på folk nu. Man har varit rätt effektiva i evakueringarna. Men det är inte speciellt mysigt, det är det inte.
Och de du möter, vad säger de?
Vi träffade en man idag som hade åkt tillbaka till sitt hus i Le Porge, som är en av de evakuerade städerna, för att försöka rädda huset. Det har alltså brunnit till, ja, vad kan det vara, 20-30 meter från huset. Och mannen stod och med vattenslang och försökte hålla gräset fuktigt så att det inte skulle antändas på nytt. Han beskrev det som att han inte hade något att välja på för att det är hans livsbesparingar som sitter i det där huset. Och så där är det ju. Vissa av de här ställena som är hotade nu är ju väldigt, väldigt exklusiva semesterorter. Alltså nere mot Cap Ferré och där så är det otroligt dyra villor. Det är jättestora belopp som står på spel här, förutom allt annat.
Kan folk göra någonting då för att skydda sina fastigheter?
Men det är en del sånt här. Jag träffade en äldre man igår som ägde lite skog utanför Lège Cap Ferré. Och delar av hans skog brann upp. Men han hade liksom med hjälp av egen pump sett till så att trädgården och huset hela tiden var blött. Och det hade klarat sig. Och det var ett av de husen som låg ända ute vid skogen när de brann. Så att hans hus hade klarat sig. Men de allra flesta kan inte göra något, de bara lämnar liksom.
Och på våra tv-skärmar här så ser vi precis det du berättar, Anders Hansson, stora eldslågor som slår upp ibland träden. Anders Edstam, fortfarande med. Vilka behov ser du?
Det är ju omfattande behov liksom, och det är ju både liksom i volym och i tid. De här bränderna kommer ju oaktat vad man gör behöva hanteras under en lång tid om man inte får ett väldigt kraftigt väderomslag. Och det har jag ingen koll på faktiskt hur det ser ut med väderprognosen, för det här är ju väderstyrt och den här tilltagande vinden som pratas om liksom, den är ju jättebekymmersam för de lokala räddningstjänsterna. Sen så kan jag ju inte i detalj på något sätt uttala mig, jag har inte den kunskapen, men det här är en utmanande situation.
Och de här brandsläckningsplanen då, de hörde jag talas om första gången 2014 när det brann i Västmanland, och de är mycket effektivare än helikoptrar vad jag förstår. Vad är så att säga skillnaden rent släckningsmässigt?
Det är inte egentligen jättestor skillnad. Det är ju mer hur mycket vatten de kan ta med sig. Det finns lite olika, det finns ju stora och små helikoptrar också, men generellt så har flygplanen mer vatten, så bör man flyga långt för att hämta vatten, då är det oftast fördelaktigt med flygplan. De kan också lägga ut det liksom lite över en längre sträcka, medan helikoptern oftare bara kan släppa ner som en punkt. Men båda är väldigt effektiva verktyg, och det beror lite på. I Sverige så tycker vi nog kanske att helikopter är att fördelaktiga många gånger, medan i andra länder där vi inte har tillgång till lika mycket små vattendrag som vi har i Sverige, då kan man då tycka att flygplanen är väsentligt bättre. Men båda är väldigt viktiga komplement till att jobba från marken, för när det blir så här stort, den här miljön som beskrivs, den gäller ju även brandmännen. Det går inte att verka i den här miljön på ett effektivt sätt, och det är också förknippat med stora risker, och då är det att från luften kunna bearbeta bränderna, få ner intensiteten så att du sen kan gå in och jobba på marken och slutgiltigen kontrollera branden. För det måste man fortsatt göra. Det räcker inte med att hantera det från luften.
Och ni på Myndigheten för civilt försvar och Sverige var ju med och bistod med plan för ett par veckor sedan också. I Frankrike är då med när det brann. Måste alla länder hjälpa till när ett land kallar så att säga?
Det är ju två delar, kan man kortfattat summera. Det finns resurser som EU förfogar över, där som ligger inom RESC-EU-systemet. Då betalar man med EU-pengar. Så till exempel då två flygplan av de här fyra som Sverige förfogar över, de är för säsongen 2026 och bekostar EU-beredskapen för den. Och den
Där måste ju varje land då släppa ifrån sig de resurser. Det finns totalt nästan 30-tal resurser i 12 olika länder fördelat över Europa. Sen finns ju då de nationella resurserna. Det kan ju vara tillkommande flygplan och helikopter. Och där kan varje stat själv då välja hur man då... Och då handlar det ju om solidaritet. Om man själv vill kunna få hjälp, då måste man ju också kunna hjälpa när man har möjlighet. Och sen finns ju andra resurser också som kan behövas. Även ett mer närbeläget land än Sverige är till ifrån de här länderna, så kan ju även resurser på marken vara relevant resurs. Alltså brandbilar, slang, brandpersonal och så vidare.
Och det är ju inte första gången ni är med och gör det här. Utifrån dina erfarenheter, hur ser du på spridningsrisken?
Ja, jättesvårt att bedöma det i det här fallet. För tittar man på de här bränderna så är det så svårt att göra jämförelse med tidigare erfarenhet. För det är ju inte storleken i sig som gör hur en brand är kritisk. För flera av de här bränderna som vi nu pratar om i Frankrike, de är ju mindre än vad vi själva upplevt i Sverige i Västmanland 2014 och Ljusdal med flera 2018. Men det bor så mycket mer människor här. Det är ju det som är bekymret, och det var ju exakt det som också inträffade i Kalifornien då strax efter årsskiftet 2025. Liksom, då var det ju markbranden, skogsbranden var på helt fel plats där det var bodde jättemycket människor. Där slutade det med tusentals nedbrunna byggnader. Så att det är väldigt svårt att liksom, säga vad blir den slutgiltiga notan för det här i form av liv och byggnader och avbränd areal. Men det, jag har egentligen inte tillgång till mer information än vad ni har från medieuppgifter. Och, men när jag ser på dem så ser det är ju inte bränder som är under kontrollen. Utan man är fortsatt beroende av vad blir väderutvecklingen. Det kommer påverka jättemycket för hur, det här, hur snabbt det kommer gå att få kontroll på det här.
Säger Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar. Tack till dig. Tack också Anders Hansson på Dagens Nyheter. Och vi börjar då med dramatiken för 3 månader sedan när Vita husets årliga korrespondentmiddag i Washington avbröts av skottlossning. Och ikväll så ska middagen fortsätta.
Och både den amerikanska presidenten och flera regeringsmedlemmar var där när smällar plötsligt hördes. Så här beskrev Donald Trump det som hände.
A man armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person.
Han är en sjuk person. Han stoppades av modiga medlemmar från säkerhetspolisen, sa Donald Trump om den misstänkte skytten.
Med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg som var en av de korrespondenter som tog skydd under ett bord när det här pågick. Och ikväll så fortsätter då korrespondentmiddagen. Hur känns det att gå dit igen?
Ja, det känns bra tycker jag. Jag ser fram emot kvällen och jag ser fram emot att få uppleva det här klassiska, traditionella evenemanget i Washington på första parkett. Och jag ser förstås fram emot att den här gången förhoppningsvis få gå på en korrespondentmiddag helt utan skottlossning och utan våld.
Hur har du och dina kollegor pratat inför kvällen?
Ja, vi pratar om att det blir ett annorlunda evenemang ikväll än vad det var i april, och det blir annorlunda på flera sätt. Man har ändrat på upplägget på den här tillställningen efter det som hände i april. Det blir för det första mycket mindre, så att det är färre av oss korrespondenter som går den här gången. Det är runt 700 inbjudna den här gången istället för drygt 2000 som det var i april. Det är en annan mindre lokal, det är ett annat hotell i centrala Washington. Det är betydligt mer säkerhet och det är lite mer nertonat. Det är en annan klädkod, det är inte lika mycket galastämning och programmet har kortats lite grann. Och så blir det förstås väldigt strikta säkerhetskontroller, så att mycket är annorlunda efter skjutningen. Men en sak är ju densamma, och det är spänningarna mellan president Donald Trump och medierna. De spänningarna fanns inför förra middagen och de finns definitivt kvar. Det här är första gången som Trump deltar på korrespondentmiddag som president. Och han har ju gjort det som till en paradgren att angripa medier, och det kommer han säkert göra även ikväll när han håller tal.
Vi ska återkomma till det, men du var ju inne då på den här kvällen den 25 april att det var då det var 2000 personer där. Vad var det som hände?
Ja, det här var ju ett attentat som enligt åtalet nu i efterhand var riktat mot president Donald Trump. Det var en man som alltså hade lyckats ta sig in på hotellet. Han hade checkat in som gäst på hotellet, och i och med det hade han lyckats ta sig förbi säkerhetskontrollen. Och han var beväpnad med både flera skjutvapen och flera knivar och rusade genom säkerhetsspärren när vi gäster redan satt på plats. Och han tog sig ju väldigt nära balsalen där vi alla satt. Vi hörde hur det utbröt skottlossning. Vi som var i salen kastade oss ner under borden för att ta skydd. Och för oss, jag satt allra närmast ingången där skotten hördes, och där var det väldigt tydligt att det var skottlossning som pågick. Så att vi kastade oss under borden för att ta skydd. Insatsstyrkan kastade sig in i rummet för att blixtsnabbt föra bort ministrarna och föra bort Donald Trump. Och under några... Ja, det kändes evighetslångt, men det var bara några minuter. Men plågsamma minuter så tog vi skydd under borden utan att veta vad det här var. Om det var en pågående terrorattack eller inte. Den här mannen kunde alltså gripas. Han är 31 år, han kom från Kalifornien och han är nu åtalad. Så att rättegång väntar. Han är anklagad för bland annat mordförsök mot Donald Trump.
Och där med säkerheten då? På vad sätt tänker man annorlunda, tror du?
Ja, det är ju alltid stort säkerhetspådrag så fort Trump är i närheten. Men nu har Secret Service ändrat på några rutiner jämfört med förra gången på Hilton Hotel. Jag var förvånad vid den här tillställningen i april över att jag till exempel bara behövde visa upp min festinbjudan, mitt inbjudningskort på en kartongbit och inte mitt ID-kort. Men den här gången kommer det definitivt vara ID-kontroller. Det kommer också vara en speciell ingång för oss inbjudna ikväll. Det var det inte förra gången. Så att då blandades man med andra hotellgäster i lobbyn till exempel. Så att en del sådana förändringar kommer det vara idag.
För nu ska den här middagen återupptas så att säga. På vilket sätt då? Hur går en sån här middag till?
Ja, det här är en middag som hålls varje år, har gjort det i många, många år, och den anordnas alltså av en journalistorganisation. Man kan ju tro att det är Vita husets middag, det är det inte, utan det är Vita husets presskår, alltså journalistorganisationen som håller i den här middagen. Och journalistorganisationen delar också ut priser ikväll, så att det blir prisutdelning för journalistiska insatser. Det blir musik, det blir sittande middag, trerättersmiddag. Och så hör det då till traditionen att presidenten brukar bjudas in. Det brukar också oftast vara en komiker som är värd, som brukar driva med presidenten och driva med medierna och vissa kända journalister som är där för att roasta presidenten och kändisarna. Allt sånt blir annorlunda med Donald Trump. Det kommer inte vara någon komiker ikväll, utan det är en magiker som ska göra någon sorts tankeläsningstricks ikväll. Och sen blir det annorlunda därför att talet som presidenten håller brukar vara ganska ironiskt. Presidenten brukar rikta giftpilar mot vissa journalister, men det är ändå liksom en lättsam ton. Och presidenterna brukar hylla pressfriheten, det är det de landar i. Donald Trump är ju milt sagt inte känd för att hylla pressfriheten, så att det här blir på många sätt en annorlunda korrespondentmiddag. Och vissa är ju kritiska och säger att det här riskerar att normalisera eller förminska Donald Trumps angrepp mot medier. Så att vi får väl se vad han säger ikväll.
Har hans inställning till media och hans angrepp, har det på något sätt förändrats?
Nej, det kan inte jag se. Han talade ju precis timmarna efter attentatet i april när han höll presskonferensen i Vita husets pressrum, och det var fullt med journalister där, fortfarande i balklänning och smoking. Då pratade han om att det här var en fruktansvärd händelse som har fått oss att enas. Jag ser inga sådana tecken efter det. Dagen efter anklagade han medierna för att vara medskyldiga till det här attentatet. Och han har ju gång på gång angripit medierna för det han menar är fake news, som han brukar säga, falsk rapportering. Och han tar ju också ofta till juridiska åtgärder, alltså stämmer både mediehus, redaktioner och enskilda journalister för rapportering han menar är felaktig.
Du sa ju att det inte är lika uppklätt den här gången, men ändå, det är några timmar kvar till du byter om. Vad ger en sån här korrespondentmiddag?
Ja, det ger förutom en festlig kväll så ger det faktiskt en möjlighet att uppmärksamma pressfriheten, en möjlighet att betona hur viktigt det är med journalistik. Och förstås, för min del som korrespondent och reporter, också en möjlighet att se och höra Donald Trump på nära håll. Det här är ju också ett tal som jag och alla andra journalister i rummet kommer bevaka och rapportera om naturligtvis. Så att det är både journalistiskt intressant, men det är också en möjlighet att just tala om vikten av pressfrihet, vikten av korrekt journalistik.
Apropå Trumps inställning till journalister just, du har ju beskrivit i ditt sommarprat, tror jag bland annat, om hur man som journalist i USA, om man bevakar Donald Trumps valevent till exempel, blir en bricka på något sätt i hans show.
Mm.
På vilket
ja,
sätt?
Så är det. Och det här är ju någonting som har genomsyrat Trumps politiska kampanjer och som också genomsyrar hans tid nu som president. Att han använder sin kritik mot medier som en del i sin politiska strategi. Det vill säga han utmålar medier som en form av politiska motståndare. Och det där märker man ju på alla tal som jag bevakar som Donald Trump håller, så kommer ju den här kritiken mot medierna några minuter in i hans framträdande. Vi journalister brukar stå i en särskild inhägnad bakom kravallstaket, och efter några minuter så vet man att då kommer det första angreppet där Trump säger att medierna är fake och de visar inte hur långa köer det är till det här evenemanget och de rapporterar felaktigt, och så vänder sig publiken om och buar. Och det där blir på något sätt en del av hans strategi, att han utmålar alla som granskar honom, oavsett om det är medier, domstolar eller politiska motståndare. Han utmålar dem som en form av fiender, och det går hem hos många av hans väljare som motiveras också av den här kritiken mot medier.
Så vad har du för förväntningar inför kvällen när det gäller Trumps tal och det här att träffa dina kollegor?
Ja, jag tror att det här att han kommer passa på tillfället att fortsätta med sin mediekritik. Det finns ju vissa som tror att det kommer komma nya uppgifter om, alltså nya besked om stämningar mot olika medier. Det har jag inte sett några sådana bekräftelser på. Han har ju nyligen stämt Wall Street Journal och New York Times till exempel, även om man där har dragit tillbaka stämningsansökan mot vissa specifika New York Times-journalister. Men jag tror att det generellt blir ett tal från Donald Trump som handlar om hans kritik mot medier i allmänhet och förmodligen, det skulle inte förvåna mig, mot vissa namngivna journalister i synnerhet. Det har vi ju hört honom komma med, den typen av angrepp mot journalister som han menar är rapporterar i hans ögon på ett felaktigt sätt, och då brukar han ju inte hålla tillbaka. Det tror jag inte han kommer göra ikväll heller.
Då får vi se vad som händer ikväll. Tack så mycket för att du var med nu, Gina Lindberg, alltså vår korrespondent i Washington. Och det är tusentals just nu som är på sommarläger runt om i Sverige, och i Stockholm blir kollo allt populärare, särskilt bland barn i ytterstadsområden som Järva och Skärholmen, där det inte varit lika vanligt att åka tidigare.
Och för många blir det en möjlighet att komma iväg och träffa nya vänner, men också utvecklas på ett bredare sätt.
Iskallt vatten, jag fryser till döds.
Vide har precis kommit upp ur vattnet. Han virar handduken om sig och sätter sig i gräset vid kompisarna, tvillingarna Liu och John.
Ja, man bara...
De är på utflykt vid en vik, en bit från Kollogården på Barnensö i Stockholms skärgård. Här breder en stor gräsyta ut sig ner mot en liten sandstrand, och runt viken står träden tätt. Det är soligt men blåser kallt. Nu är det bara 3 dagar kvar av det 2 veckor långa lägret för barn i mellanstadiet. 12-åriga Vide, Liu och John är här för tredje gången och minns hur det var den första sommaren.
Det kändes läskigt för jag trodde att en monster skulle komma på natten. Men när jag träffade nya vänner, då var jag inte orolig längre. Därför jag var samma rum som några killar. Jag sa hej. Så jag vet inte, vi blev bara vänner.
Det känns jätteläskigt på början. Men på typ dag 5, du kommer bli vän med alla. Lita på mig. Jag trodde jag inte skulle vara vän med någon.
Typ veckan, typ första veckan är över. Mm. Då känner man alla. Då är man glad. Då är det så här happy life.
Ja.
Första året var det inte de själva som kom på idén. Det var föräldrarna som föreslog Kollo. Och först kändes det så där. Det var långt hemifrån, de kände ingen och ingen mobil på 2 veckor. Men de ville testa.
Ja, och så var det jättekul. Jag träffade nya kompisar, maten är okej, frukosten, samma sak, gröt. Men de har ju nybakat bröd.
Ja.
Och jag brukar ta kakao, socker och sen lite mer socker på. Så det är jättegott. Och smör.
Det är högt tryck på Kollo i Stockholms stad. I år väntas drygt 6 600 barn åka. Samtidigt har det länge varit få barn som sökt från områden där många familjer har det tufft ekonomiskt. Därför har kommunen de senaste 3 åren försökt nå fler. Bland annat genom att göra Kollo gratis för hushåll med en total inkomst under 30 000 kronor i månaden. Och det har gett effekt. I år väntas lite mer än 1 300 barn från Järva, Skärholmen och Hässelby, Vällingby åka. Det är drygt 400 fler än för 3 år sedan.
Okej, ska vi börja? 3, 2... Okej. 3, 2, kör!
Ja, men liksom 3, 4 kungar.
En bit från strandkanten har några brett ut sina handdukar i en ring i gräset och spelar kort.
Håll
i
era kort.
Nästa gång får Stefania bara en.
Stefania har redan åkt ut 2 gånger men får fortsätta spela ändå. Hon är på Kollo för första gången. Det var hennes mamma som tyckte att hon skulle åka.
Jag var jätterädd. Jag sökte efter den här Kollot på Instagram, Facebook, TikTok, överallt. För jag ville se om jag kommer känna mig typ bra där. Och för jag ville typ inte så här, alltså, jag vet inte, känna mig orolig eller åka hem.
Men så blev det inte. För Stefania hamnade i samma rum som Lova.
Och sen så höll vi på att packa upp. Och då så typ började vi bara snacka lite. Och sen så... Ja, så började vi leka rätt mycket tillsammans och sen blev vi bara kompisar. Ja. Ja, vi har ganska roligt för vi skrattar varje natt. Vi är ganska högljudda så kommer hela tiden leder och säger det är tyst och släkt.
De sitter tätt intill varandra på Stefanias handduk. Och de har redan planer på att ses när de kommer hem.
Vi skulle ta ju väl varandras nummer och så skulle vi åka till Nacka Forum tillsammans.
Vi bor ju typ en timme ifrån varandra.
Borta vid grillplatsen har ledarna börjat ställa fram stora bläck med mat. Det är dags för lunch och barnen rusar dit över gräsmattan.
Vill du ha ketchup?
Ja.
Ja. Vill du ha sån där gurka som är i den här burken? Så, det är lagom.
Har ni ingen dressing?
Vi har...
Vide, Liu och John hamnar långt fram i kön och får varsin hamburgare. De tar med sig maten ner till bryggan.
This shit was gas, alltså. Det är så man säger. Det är shit was gas.
Deras tredje Kollosommar är snart slut. Och de berättar att de har förändrats.
Jag har börjat vara mer ute. Därför förut var jag mycket hemma. Förut var jag ganska blyg att prata med folk. Men nu på Kollo har jag vänt mig med att prata med olika personer. Och nu pratar jag mycket ibland.
Jag har faktiskt... Jag har känt mig mycket modigare än vad jag var. Så här, jag har vågat klättra, jag har vågat hoppa från långa grejer. Jag har vågat prata mer, jag blivit mer ute. Man blir mer som en social person, naturperson tycker jag.
Ja, jag brukar förändra. Alltså jag är social utanför kollo, men efter kollo känner jag mig mer social. Jag pratar mer, jag har mer energi. Och vill inte ha min mobil så mycket. Vill vara så här ute ganska mer.
Ja, om jag fick välja att hänga med typ kollo och mina vänner eller mobilen, jag skulle nog välja kollo och mina vänner.
Och reporter här var Saga Nyström Holm.
Och nu är vi här i Studio 1 om Ukraina som har riktat in sig på ett nytt mål i sina attacker mot Ryssland, e-handelsbolaget Wildberries.
Enligt Ukraina så spelar det här bolaget en viktig roll i logistiken kring den ryska krigsföringen. Och den senaste veckan så har attacker skett mot 5 stora logistikanläggningar.
Och med oss nu är Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare hos Mannheim Swartling och tidigare överste löjtnant. Vad vill Ukraina med de här attackerna?
Ja, i likhet med alla andra attacker vill man minska den ryska krigföringsförmågan. Och nu får man också möjlighet i takt med att man producerar fler drönare att angripa fler mål. Det angivna skälet är ju att minska möjligheten för ryska soldater att få drönarkomponenter och personlig utrustning, alltså stridsvästar, västar och annat.
Hur går de till dem?
De har flygande drönare. Det är propeller på dem. De flyger i 100 km i timmen ungefär. Och det gör ju också att flygtiden till målet, som ju flera av dem har varit ganska långt bort, räknas ju i timmar. Så Ryssland borde haft möjlighet att skjuta ner dem, tycker man. Men det är ju en indikation på att Ryssland inte klarar det. Så att det är mopeder i luften.
Mm. För det här företaget då, Wildberries, har beskrivit som Rysslands svar på Amazon ungefär. Vad spelar de för roll i kriget då?
Sen kriget började så har det kommit mer och mer militär utrustning eller såna här dual use, alltså med fler användningsområden komponenter. Till exempel nu på senare tid såna här fiberspolar till drönare. Alltså när man
de går på fiberkabel.
Ja,
de här
precis.
Drönarna.
När man inte längre kan ha radiostyrda så har man en optisk kabel. Såna säljs. Drönarkomponenter i övrigt säljs, alltså kinesiska drönare. Stridsvästar, kroppsskydd, hjälmar, uniformer. Och det har varit en ganska viktig del av det som har kallats den folkets militärindustriella komplex. Där den ryska staten inte har kunnat förse soldaterna med den här typen av utrustning. Och då köper man antingen själv från förbandens eller soldaternas sida eller anhöriga och skickar.
Okej, men är det här vad man kallar dual use, alltså dubbelanvändning, eller är det rena militärprodukter?
Både och. Okay. Alltså drönare kan man ju teoretiskt sett använda till rätt mycket, även om de här optiska, alltså fiberkabeldrönarna är ju inte några hobbygrejer. Men stridsvästar, stridsutrustning, ja, då måste man vara en seriös hobbyentusiast för att använda det till något annat när landet är i krig.
Mm. För både Ryssland och det här företaget Wildberries förnekar att företaget ingår i militära logistikkedjor och de pekar på att civila dödas i attackerna. Hur säkra uppgifter skulle du säga att Ukraina behöver ha för att genomföra de här attackerna?
Ja, det räcker ju med att titta på Wildberries hemsida. Då ser man de här sakerna och återfinner också dem naturligtvis vid fronten. Sen kommer ju diskussionen om proportionalitet. Är attackerna mot de här lagren av tillräcklig militär dignitet, alltså militära nyttan, är det så att den då gör att de civila skadorna, alltså proportionalitetsprincipen gör att är det tillräckligt viktigt, då kan man acceptera civila förluster enligt krigets lagar. Och här menar ju Ukraina, och jag tycker det är rimligt att det är så.
För Wildberries menar ju att det här är ett civilt mål som Ukraina har attackerat.
Ja visst, det är klart de menar det. Alltså den ryska retoriken är ju att Ukraina inte gör sig skyldiga eller inte utför militära attacker utan terrorangrepp. Så ja, men då är ju allting terror från i den ryska retoriken.
Men vilken roll spelar då kan de här attackerna spela i den psykologiska och ekonomiska krigsföringen mot Ryssland?
Här är då bieffekterna, tror jag, oerhört viktiga för Ukraina. Alltså, dels så får man den här riktiga effekten, varorna kommer inte till fronten. Men det är också en stor faktor nu när både för enstaka företagare som blir av med sina lager, det skapar problem. Och de som inte får någonting, alltså kan inte handla, de får ju då problem eftersom det är en stor e-handelskedja. Och sen är det också det optiska. Den svarta röken från de här är till och med tätare och starkare än det som har kommit från raffinaderierna. För det är så mycket plast i de här lagren. Det är dåligt för miljön, men det är bra för Ukraina när det gäller att skapa tryck på ryssarna och förstå att de är i krig.
Så du menar att effekterna är bredare än vad som kan märkas i förstone?
Ja visst, och det här ser man i en otal videoklipp på nätet med ryssar som plötsligt överraskat inser att de är i krig.
För du säger ju att de åker flera timmar, de här drönarna, till och med långt in i Ryssland. Hur stor är Ukrainas kapacitet i dagsläget?
Ja, nu satsar man ju väldigt mycket på alla typer av drönare. Både de små vid fronten, men den här slagen in mot mål långt in i Ryssland, där blir man mer sofistikerad. Och snart kommer det också fler ukrainska robotattacker motsvarande de ryska mot Ukraina. Så produktionstakten på den ukrainska sidan, den ökar, så vi kommer att se fler av det här. Och ju större produktionen blir, desto mer kan man bredda målkatalogen. Men det som skiljer sig är att ryssarna uppenbarligen attackerar civila mål, medan Ukraina har i alla fall hittills inte gjort det.
Men själva drönarproduktionen, det klarar man in-house, så att säga, i Ukraina, eller är man beroende av omvärlden?
Ja, alltså man är ju beroende av omvärlden, både ekonomiskt och militärt stödet, men drönarproduktionen, där är Ukraina världsledande. Sen kommer man nu att lägga ut delar av produktionen med hjälp av, eller stöd från Danmark, Storbritannien och en del andra länder. Alltså man producerar komponenter, men man själv är de som är bäst.
Men den här breddningen av målen som du nämnde här, vad skulle det kunna innebära?
Ja, det är att vi ser nu att initialt så slog man väldigt mycket mot ryskt luftvärn för att skapa möjligheter att slå vidare in. Sen kom också parallellt med det oljeindustrin, alltså både raffinaderier och utskeppningshamnar. Viktiga militära mål förstås, men också nu firmor som tillverkar optik till robotar, fiberkabeltillverkare. Alltså olika industriella mål i det militärindustriella komplexet. Och också med mycket längre och längre räckvidd, hundratals mil.
För ett problem som Ukraina har är ju de här robotattackerna från Ryssland som ju slår mot alla möjliga mål, även civila då i Ukraina. Kan liksom Ukraina slå ut dem, avfyrningsramper, eller jag vet inte hur man slår ut sådana?
Ja, det blir väldigt svårt. Mycket av det som ryssarna skjuter med är ju från rörliga plattformar, och det där är nog svårt. Och där gäller det att ha ett kompetent luftvärn, alltså Patriot-roboten som vi har talat om tidigare, mot de mest kvalificerade robotarna.
Och vi har ju sett oljeindustrin, som du säger, nu har vi det här e-handelsföretaget. Finns det fler mål som du ser i kikan?
Ja, alltså fler mål inom det militärindustriella komplexet. Alltså nu kan man gå på mindre tillverkare eller tillverkare längre bort. Så att slår man ut en fiberkabeltillverkare, ja men då är mycket vunnet. Men finns det fler, så ja men då kan ju de ersätta det. Mm.
Joakim Paasikivi, seniorpolitisk rådgivare hos Mannheim & Swartling. Tack så mycket. Tack.
Och programledare för Studio 1 tidigare idag var Mattias Rensmo och Helene Benno. Tekniken ikväll sköttes av Luna Kasai. Mariana Benjamin Sir producerade. Jag heter Samantha Kord. Nu närmast Eko senaste nytt med Emil Nylén Danielsson. Och om en stund sommar i P1 med konstnären Sara Vide Eriksson, som ofta beskrivs som en av Nordens viktigaste förnyare av måleriet.